Idag när temat är det levande ordet så har jag inte bara en bibel med mig utan jag har flera. Och ni kommer att förstå varför. Jag tänker nämligen säga någonting om bibelbruk idag. Men först så ska vi lyssna till evangelietexten för den här söndagen. Och den finns i Johannesevangeliet. Det sjätte kapitlet, verserna 60-69. Jag tror det var 1161 i psalmboken. Det stämmer. Så kan ni följa med där. Många av Jesu lärjungar som hörde honom tala sa: det är outhärdligt det han säger. Vem står ut med att höra på honom? Jesus, som genast förstod att lärjungarna förargade sig över hans ord, sa till dem: får det här er att vackla? Hur blir det då om ni får se människosonen stiga upp dit där han var förut? Det är anden som ger liv, köttet är till ingen hjälp. Det ord jag har talat till er är ande och liv. Men det är några av er som inte tror. Jesus visste ju från början vilka som inte trodde och vem som skulle förråda honom. Och han fortsatte: det var därför jag sa er att ingen kan komma till mig om man inte får det som en gåva av Fadern. Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom. Jesus sa till de 12: inte vill väl ni också gå er väg? Simon Petrus svarade: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. I vår kyrkas barndom så var det en fråga som ständigt var aktuell. Och det var frågan: var står det skrivet? Vad står det skrivet? Och väckelserörelsens folk, de kallades för läsare. Bibeln hade en avgörande och väsentlig roll. Inte bara i bönhusen och missionshusen, utan också i hemmen. Jag kommer ihåg hemma hos mina farföräldrar. Farfar var född i slutet på 1800-talet och farmor i början på 1900-talet. Där fanns Bibeln alltid på köksbordet. Den låg framme på en väl synlig plats, så att man kunde läsa när tillfälle gavs, både enskilt och tillsammans med andra. Jag tror att det var ganska kännetecknande för den generationen att Bibeln hade en otroligt central plats i hemmen. Var det inte på köksbordet så var det på någon annan plats. Den där placeringen, den har förändrats lite under årens lopp. Jag tror att för många så förflyttades Bibeln från köksbordet till nattduksbordet. Kanske är det så för oss, jag vet inte. Där låg den som en god påminnelse om att kanske på morgonen eller på kvällen läsa ett Guds ord. Men även den placeringen har förflyttats. Och nu tror jag faktiskt det är så i många hem, att Bibeln kanske är i bokhyllan. Inte för alla, men för ganska många. Från köksbordet till nattduksbordet till bokhyllan. Det säger någonting om bibelläsning och bibelbruk. Självklart är det här en väldigt, väldigt grov generalisering. Men det är ändå så att jämfört med vår kyrkas första, de som kallades läsare, så är det en stor skillnad idag hur vi använder Bibeln. Jag fick min första egna bibel när jag var 15 år. På min tid fanns det inget som hette barnens bibel, så någon sån har jag aldrig ägt. Men när jag gick i söndagsskolan så fick jag en kombinerad Nya testamentet och sångbok. Men när jag var 15 år så fick jag den här bibeln. Och den fick jag i födelsedagspresent av mina föräldrar. Och jag kommer ihåg hur glad jag var när jag fick den här bibeln. Dels för att jag hade en egen hel bibel, men kanske ännu mer för att mitt namn stod med guldbokstäver på första sidan. Jag är ju uppvuxen i småländsk frikyrklighet. Så med andra ord så har jag fått med mig vikten av att läsa bibeln och att försöka hitta en god ordning för att göra det. Och den här bibeln, den har jag läst. Och när man bläddrar i den så ser man att till och med bladen är trasiga. Och det är väldigt många understrykningar med röd penna. Och jag har gjort ett antal noteringar i den här bibeln. Och jag köpte en speciell penna som inte skulle förstöra de här tunna fina bladen. Så den är verkligen läst. Och det ser man. Det var min första bibel som jag fick. Min andra bibel, den fick jag också. Det är den här. Den fick jag av Svenska Missionsförbundet när jag ordinerades till pastor 1983. Då fick alla som ordinerades en bibel. Och också den här har mitt namn med guld på framsidan. När jag fick den här bibeln så tänkte jag så här. Nu ska jag inte göra som jag har gjort med den här. Det vill säga stryka under och massa och skriva i den. Utan nu ska den här bibeln få vara helt utan understrykningar och anteckningar. För jag tänkte att det kommer att hjälpa mig att bredda mitt läsande av Bibeln och hur Bibeln kan tala till mig. Det vill säga, jag ska inte bara fastna i de här röda understrykningarna som var mina favoritord. Utan jag tänkte, nej, nu ska hela Bibeln få tala. Ja, hur det gick med den saken, det vet jag inte. Men den här Bibeln hade jag i 18 år. Och det var under min tid som pastor. I församlingstjänst ska jag väl säga då, pastor är jag fortfarande. Den har betytt otroligt mycket för mig. Jag har kämpat mycket med den här bibeln. För det gör man med texterna när man är pastor i församlingstjänst. Och den har gett mig otroligt mycket styrka. Men inte en enda understrykning. Men den är ändå väldigt välläst. Nu ska vi se. Min tredje bibel, den köpte jag själv. Den fick jag inte. Den köpte jag 2001 när Svenska Bibelkommissionens översättning hade kommit. Den kom ju 2000. Och då tänkte jag, nu vill jag ha en bibel med den nya översättningen. Jag hade ju förstås tidigare haft Nya Testamentet som kom redan 81. Men nej, nu skulle jag ha en hel bibel i den nya översättningen. Och jag tog in när jag köpte. Den är som en tegelsten. I den här bibeln finns det heller inga understrykningar. Och när man bläddrar i den så ser den ganska oläst ut. Och det är delvis sant. Den här bibeln representerar en period i mitt liv då bibelläsandet inte var så flitigt. Då jag hade svårt att få till den där goda ordningen. Och den här bibeln har också gett mig mycket dåligt samvete. Därför att det var så. Ja, den där tegelstenen, den trivdes jag aldrig med. Så 2008 så köpte jag den här bibeln. Och det är en så kallad slimbibel. Och slim det är ju för att den är så smal och så. Och den här bibeln fullkomligt älskar jag. Mycket för formatets skull. Den är så lätt att ta med sig. Den är praktisk och den går ner i väskan. Så det är min bibel nu. Och tittar man i den här bibeln så ser man att nu är det återigen lite understrykningar och lite markeringar. Inte med röd penna, men väl med blyerts. Ja, så kan några biblar få visa på ett bibelbruk genom årens lopp. Den här gången var det mitt bibelbruk. Men jag tror att ganska många skulle kunna känna igen sig. Det vill säga att läsa Bibeln, det kan skifta ganska mycket under årens lopp. Ibland känns det lättare och mer angeläget. Och ibland är det liksom svårare att få till den där goda ordningen av olika anledningar. Ibland kan det ju vara livsomständigheter som gör att man inte har lika stora möjligheter. Jag tänker på om man är mitt uppe i karriär, har småbarn och livet bara rullar på. Det är inte lika enkelt då. Men är man som jag, nybliven pensionär, då öppnar sig möjligheterna igen. Jag vet inte om ni känner till Elisabeth Sandlund. Gör ni det? Har ni hört namnet? Jag ska berätta vem hon är. Hon jobbar numera på tidningen Dagen. Men hade varit tidigare journalist, jag tror i närmare 30 år, på Svenska Dagbladet. Hon var ateist många, många år i sitt liv. Men så kom hon i kontakt med Klara kyrka i Stockholm, där hon också blev en kristen. Och sen dess har hon varit väldigt frimodig med att vittna om sin tro. Och hon pratar ofta när hon är ute om att vi säger så mycket att Sverige är så avkristnat. Och det kan nog stämma. Men då behöver vi ju påkristna Sverige, säger hon. Hon pratar om påkristning. Jag hörde henne första gången när hon var ganska nykristen. Och då berättar hon om några grundstenar som hon har upptäckt är viktiga för en kristen och i hennes liv. Och hon säger att de grundstenarna är Bibeln, bönen och gudstjänsten. Och hon säger att läsa Bibeln, att be och att gå på gudstjänst, det är ingen tvångströja, det är en stödkorsett. Och jag tycker det där är så bra uttryckt. Nej, det är ingen tvångströja, det är en stödkorsett. Bibeln, bönen och gudstjänsten vill vara stöd och hjälp i vårt kristna liv som gör det lättare att växa i tro och kanske också hitta sin plats och sitt sammanhang och de gåvor som Gud har lagt ner i varje människa. Här i Folkungakyrkan har ju ni ett mål för 2017. Och nu ska jag läsa innantill. Med utgångspunkt i Bibeln och med bibelordet. Och bibelordet är psalm 32:8. Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du ska gå. Jag vill ge dig råd. Min blick ska följa dig. Med det bibelordet som ledord blir målet att kyrkan är en mötesplats för alla människor och en växtplats för den kristna tron samt att prioritera att hjälpa människor i världen genom missionsuppdrag. Så har ni också en vision med lite olika delar. Bland annat står det så här: leva nära Gud med Bibeln i fokus. Vad bra ni har gjort. Som enskild kristen och som församling så behöver vi uppmuntras och vi behöver uppmuntra varandra att ha Bibeln som grund för vår kristna tro. Att läsa både enskilt och tillsammans. Och det är ingen tvångströja, utan det är en stödkorsett. Det är som vi ger oss i riktningen i våra liv. Nu till Johannes 6, äntligen säger ni väl. På Jesu fråga till de 12. Inte vill väl också ni gå er väg? Gör sig Simon Petrus till tolk för de andra och säger: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. Det här samtalet, det äger rum i Kafarnaums synagoga. Och vi förstod av texten att det är en ganska förargad och grymtande församling som finns i synagogan. Johannes 6 är ett långt kapitel. Det är 71 versar. Kapitlet inleds med att berätta om hur Jesus mättar flera tusen i det så kallade bespisningsundret. Sen kommer berättelsen om hur Jesus går på vattnet. Och det står att mycket folk följde honom. Och efter att ha fått vara med om sådana upplevelser så förstår man ju att folket var nyfikna och förväntansfulla på vad som skulle komma mer. Men just då så gör Jesus inga fler under, utan han börjar istället tala om sig själv som livets bröd. Som det bröd som kommer ner från himlen för att ge världen liv. Och det är nu de börjar grymta lite. För de tänker, hur kan han som är Josefs son göra sådana anspråk? Och inte blir det bättre när Jesus fortsätter det här talet som är ganska långt i det här kapitlet. Och han säger att man ska äta hans kött och dricka hans blod. Och att det är det som är förutsättningen, att äta av hans bröd, det brödet, för att kunna leva i evighet. Ja, nu blir det riktigt svårt för dem. Och det blir som en skiljelinje där i synagogan. Några förnekar och andra bekänner. Det står att några lämnade honom. Men de 12, här representerade av Simon Petrus, de tycks ana någonting i vad Jesus säger. Och att det är honom, han, som är värd att följa. För när Jesus frågar om inte de också ska ge sig iväg, så säger han: Herre, till vem skulle vi gå? Det är ju du som har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. Ja, det eviga ordet, det levande ordet. Vad innebär det? Och vad kan det ge till mig i mitt liv? Vad får det betyda i en församling? Och vad kan det levande ordet betyda i vårt samhälle idag? Det är sådana frågor som jag tänker är viktiga att ställa sig när temat är det levande ordet. Jag vet inte om jag har svaret på de frågorna, men jag tycker att ett annat bibelord hjälper oss att ge en riktning. Och det är ett annat ord i Johannesevangeliet, nämligen alldeles i början i det man kallar Johannesprologen. Där står så här: I begynnelsen fanns ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Ordet var Gud. Här får alltså ordet mänsklig gestalt i Jesus Kristus. Det är inte i första hand någonting talat eller skrivet. Det är någonting som lever. Och att få del av det levande ordet, att få ande och liv, som det stod om i Johannes evangeliet, det beror nog inte så mycket på de här högstämda orden och de här intellektuella resonemangen, utan det är i relation med han, med honom som är ordet, som också vi får uppleva liv och det levande ordet. Det är ord som ger riktningen och grunden i våra liv, i församlingens liv, och som också vill påverka och göra någonting gott i vårt samhälle idag. Jag tror att man kan läsa Bibeln utan att få del av det levande ordet, det vill säga som en litterär upplevelse. Och man kan också låta bli att läsa Bibeln och ändå få del av det levande ordet. Jag tänker på alla människor som inte har en bibel, som inte har tillgång till Bibeln. Men för oss som oftast inte bara har en bibel utan många, så får den här söndagen vara en uppmuntran att läsa Bibeln med öppna hjärtan och med en bön om att det ska få bli till liv i våra liv. Inte en tvångströja. Det ska inte ge oss dåligt samvete när vi inte läser. Men det ska vara en stödkorsett i våra liv. Och jag tänker också att vi gott kan vara frimodiga i att dela med varandra våra bibelupplevelser, det vi upplever när vi läser Bibelns ord, vad det får betyda för oss, att vi får dela det med varandra. Det brukar oftast vara en bra grogrund för att kunna växa i sin tro. Ja, idag får vi tillsammans med lärjungarna bekänna: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. Amen. Låt oss be. Gud, tack för din närvaro här och nu. Tack för att vi får möta dig i gemenskapen med varandra, i sångerna vi sjunger, i texterna vi hör läsas, i predikan. Tack för påminnelsen och uppmuntran vi får idag om att ditt ord är det levande ordet. Det som vill ge oss meningen, riktningen i våra liv. Vi ber om att ditt ord ska få verka i oss, så att det kan få bli till ande och liv i våra liv. Och så att vi också kan få dela det i de sammanhang som vi finns, till människor vi möter. Du som är det levande ordet. Amen.